På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Det blev en väldigt jobbig start för HIF i Superettan 2023 i slutet av matchen. Det var ju ett antal stoppminuter också, men sent kom Östers lednings- och avgörande mål. 1-0 till Öster på Olympia. Marianne Svab, Sebastian Rönnström och Mattias Hjelm, vi ska ta er igenom den matchen. Och sen ska vi såklart också prata upp nästa match i Gävle. Eller Gefle kanske man ska säga här nere. Jag har fått lära mig att F ska uttalas F. Men där jag kommer ifrån så heter det Gävle i alla fall. Vad har vi mer på agendan? En längre intervju med Kasper Widell. Och lite damlag också eftersom de har premiär på måndag i Division 2. Vad tycker ni om den potpurin? Är det något att ha eller?
Jo, men det låter bra tycker jag. En bra mix så här i säsongsupptakten.
Påskatider.
Ja, det blev ju inte en påsksmäll för HIF som det var innan påsk. Men ändå.
Det kan ju fortfarande bli en påsksmäll beroende på hur det går i Gävle.
Det har du ju faktiskt en poäng, Marianne. Påsken är ju inte över på måndag när det är dags för omgång 2. Men vi kommer dit. Var startar vi när vi kommer till premiären? Vart vill ni börja? Vill ni ta det från start eller vill ni bara säga något allmänt om den matchen?
Men jag tycker väl det var en match med där HIF visar kanske lite åt det hållet att det var två olika ansikten från HIF. En första halvlek där det var ganska, ja, det blev ju präglat av skadorna och så givetvis, men samtidigt så tyckte jag det var svårt att se några större spelmässiga mönster. Det var rätt många felslagna långa bollar, inte minst från Thomas Rogne. Jag begrep mig inte riktigt på vad det var HIF ville uträtta där i första halvlek. Det blev mest bara kamp. Öster, ja, de bjöd väl inte heller upp till dans direkt, utan det var ju två tippade topplag som tog få risker och som kände lite på varandra. Det var väl ungefär så jag hade tänkt att det skulle se ut också. Sen i andra halvlek så hände det ju något i HIF. Benjamin Aqua kom in. Amin Alhamawi gick upp istället för Amar Mussin längst fram på topp. Och då började det bli mer rörlighet. Det blev lite mer kombinationer på små ytor. Lite farligare framåt också. Sen så det här tunga baklängesmålet då drar ju ändå någonstans ner helhetsbetyget att de inte fick med sig en poäng. Det var viktigt för HIF att få en bra start. Nu blev det en förlust förvisso mot ett Öster som jag tror kommer vara där uppe i toppen, men det blir extra viktigt nu mot Gävle.
Ja, och jo, Sebbe har väl beskrivit också hur det ser ut, men att en stor skillnad tyckte jag var på lagen i första halvlek var ju faktiskt att Öster har en struktur. De har en tydlighet i det de gör. De vet vad de vill. De använder alla lagdelar. HIF fortsatte precis där man gjorde i fjolet. Man använde ju nästan inte mittfältet. Alltså att vara mittfältare i första halvlek i HIF var ju liksom att jaha, varför är jag här ungefär? Eftersom det blev bara det sort av spel. Att man inte spelade överhuvudtaget via mittfältet nästan. I andra halvlek, alltså att, och sen så får ju Öster då en skada, framförallt vad man är anför där av navet som då han, heter nu, Manasseh Kusu. förmodligen seriens bästa mittfältare. När han utgick skadad i slutet på första halvlek, sen började Öster bli lite ängsliga i inledningen av andra halvlek. Men fram tills dess tycker jag liksom det laget som har struktur och som dessutom skapade, hade kunnat leta redan före paus, de hade en nick i ribban dessutom här, och skapade någon annan chans också. HF, det var ju bara lycka till bollar från Thomas Rogne som fick bollen, letade, var kan slå lång, okej, ska jag slå den ner i frimärket i vänster ner till hörnflaggan eller till höger? Det var det, den option som fanns. Jag tycker sen i andra halvlek som sagt var, så blev Öster lite grann liksom lite kanske inte ängsligt och inte stressat direkt kanske, men HIF får in, gör lite byten, kommer in som Sebbe nämnde med Aqua och så, va, skapar två riktigt bra målchanser. Vi kommer till det sen också, liksom problematiken åter där igen med målskyttet. Men sen efter en, vad ska vi säga, en kvart, men HIF har ju det här momentumet, rider man vidare på det och fortsätter pressa till och trycka till löst och sånt, sen avstannar bara det liksom. Alltså, det känns bara som att de kommer på att, men vänta nu här, oj oj oj, vi ska nog vara rädda om den här poängen vi har. Alltså det sista halvtimmen liksom, där, det är en kvart där HIF är riktigt bra i den här matchen. De övriga 75 minuterna, ja, liksom inget speciellt.
Nej, sammanfattningsvis, för få riktigt bra minuter av HIF för att egentligen vara förtjänt av 3 poäng. Nu blev det ingen poäng då.
Ja, nej, men jag tycker det var ju tydligt och jag satt och tänkte på det ganska mycket främst då i första halvlek, att det är ju ett ofärdigt lag detta. Det är alltjämt ett lag med spelare för spelare som ska vara i toppen av Superettan, men man har ju inte under försäsongen fått strukturen på plats. Man har testat runt lite och haft svårigheter, inte minst då med att göra mål. Så det här laget borde ju ha kommit längre än vad det har gjort. Men jag är ju inte förvånad att de inte har gjort det, sett till att hur försäsongen har sett ut, där det inte har varit bra mer än i någon enstaka match. Så alltså, det är nog ett sånt lag som kan komma och kanske ta lite steg här, allt som, alltså efterhand. Men ja, de känns inte helt redo just för att spela den fotbollen som de gärna vill göra och kunna föra matcher, driva spelet och så vidare. Och som Marian sa, i första halvlek utnyttjar man ju knappt mittfältet. Och spelar man på det sättet så är det ju naturligt att en sån som Sumar Al-Majed eller Rasmus Jönsson inte finns med i startelvan, utan att man istället tänker att man vill ha bollvinnartyper som Arvin Gigovic eller Adam Hellborg. Däremot blev det ju en effekt när man fick in Benjamin Aqua, och han kommer ju bli otroligt viktig för det här laget om han bara når upp i den nivån som man kan hålla. För han är ju den stora nyckelspelaren offensivt, den som kan skapa grejer på egen hand med sin teknik och fart och som kan bryta mönster. Så han blir ju jätteviktig. Nu vet jag inte om han är redo att starta redan mot Gävle, men HIF behöver få igång honom i mer än 45 minuter ganska snart om det ska hända grejer offensivt.
Jag slänger ut lite egna tankar här, så får vi se hur ni bemöter det. Jag konstaterade efter matchen att okej, om det här är seriens två bästa lag, då är det ingen bra serie. Men jag vet att det var premiär, det var kallt, gräsmattan var fin, men det släppte ibland. Det är tidigt på säsongen, samtidigt som båda lagen haft långa försäsonger, man har spelat många träningsmatcher, Svenska Cupen har varit, så att lite haltande argument för att gå emot mig själv där. Men alltså Öster, du pratar om deras struktur, Marian, men om man tittar på hela matchen som sådan, oj vad de slarvade i sista tredjedelen med passningar, och det var faktiskt ganska dålig kvalitet. Tar man bort HIFs första 15 i andra halvlek, så var det ju kanske inte samma bristande passningskvalitet alla gånger som Öster hade i sista tredjedelen, men överlag en match som verkligen inte hade någon högre kvalitet. Det är den ena. Ena jag slänger ut er från mig som ni får bäsa eller hålla med om. Den andra var att jag tänkte i början av andra halvlek, oj, är HF så här beroende av Benjamin Aqua att när han är på plan då får hela laget ett självförtroende som de har utan honom. Jag tror inte det är riktigt så heller, utan det är väl kanske en premiärhalvlek som är avklarad och man behöver gå fram och man har snackat sig samman i halvlek. Men det var två sådana där saker som jag noterade ändå i matchen. Ja.
Det är inte ovanligt att det ser ut som det gjorde i första halvlek i en premiär. Inte minst heller i Superettan. Jag tror man ska komma ihåg att ha med sig att förra gången HF var i Superettan, det var inte glitter och glamour i de matcherna, utan många matcher är liksom objektivt tråkiga att titta på. Det är i mångt och mycket den typen av fotboll som präglar serien. Men absolut att man tänker att två tippade topplag ska kunna bjuda på ett större underhållningsvärde, om man nu så vill kalla det, än vad som gjordes.
Säg större kvalitetsvärde,
ja, det är
för
också
att undvika underhållning som, ja, begrepp, eftersom, ja, det är så olika vad folk gillar.
Ja, men precis, kvalitet. Men, så jag är inte förvånad att det såg ut som det gjorde. Men ja, det var inte så att något av lagen satte ner foten och visade att oj, det här får vi akta oss för, utan ja, det är... Jag tycker det ska bli mer intressant att se de här kommande matcherna då mot Gävle, mot Västerås. Lag som HIF ska och behöver slå. Hur agerar de i de matcherna? Det ska bli ruggigt spännande att se.
Jag tror man ska ta med en mental aspekt på det hela också här. Faktiskt i båda fallen Öster då, som har fått stämpeln och satt den på sig själv också. Man ska bara upp. Alltså. Det är också någonting som man i så fall, och så har de då en tuff bortamatch, det första. Och klara av den på det här sättet som de gör, ändå får med sig resultatet. HIF har en annan mental ryggsäck. Många av de här spelarna som är kvar i truppen, där man kommer från en allsvenska där man... detta var den nionde raka med Öster tävlingsmatchen i seriesammanhang utan seger. 9 raka har man seriematcher. Ska vi då ta in kuppen, så har man slagit Onsala, om vi ska säga tävlingsmatcher då, va? Men om vi bortser då från kuppen, så är det alltså 8 raka avslutar man med utan vinst. Och så då Östermatchen här nu. Det är en mental ryggsäck. Och det är det liksom, jag skrev också det. Liksom, jag tycker det märks också att man inte har lyckats jaga bort de här spökarna från i fjol. Vissa. Det är, just det här med jag sa är alltså att efter när man känner att laget har momentum i början på andra halvlek, så känner man, ja, men ett normalt lag hade ju ridit på detta betydligt länge. Kanske inte hela vägen ut. Det hade kanske ändå slutat så som det gjorde. Men att det ska vara så kort tid och sen så blir det bara, tar det bara stopp. Och det är alldeles för många spelare som börjar bli lite osäkra. Tog Öster kom upp och bromsade HIF efter den kvarten genom att hade någon omställning där det, HIF, jag minns inte riktigt, va, men det blev liksom som att den lilla grejen gjorde att HIF blev lite försiktigare. Så det är rätt mycket som sitter i huvudet nu här, tror jag.
På, ja, det där är ju en ryggsäck som du nämner som inte kanske är helt enkel att hantera. Alla spelare i laget har inte varit med om den, men många har.
Och tränarna.
Ja, och tränarna. Och så blir de påminda om, nu kanske inte de lyssnar på den här HIF-podden, men någon lyssnar på det som säger vidare till någon, och så, ja, det snackas. Så att de är medvetna om det.
Och det positiva är ju att det är ett gäng unga spelare, och jag hoppas inte de att det spiller över detta vi pratar om nu med den mentala ryggsäcken över på de här Simon Bengtsson, Gigovic, Hal Hamavi, Anton Nilsson som kom in. Sen så är det rätt, man ska inte glömma heller liksom Kasper Videll är ju inte så där lastgammal heller ju.
Han är ju lika gammal som de du nämnde.
Precis, och Benjamin Aqua är ju inte heller gammal ju. Nej, så att förhoppningsvis så är inte de inom citationstecken förstörda av historiken som HIF bär med sig in i denna säsongen. Och där fanns ju rätt många positiva inslag där, bland annat bland de här unga killarna som jag tycker kommer från premiären med äran i behåll, fullt godkänt. Många gjorde jättebra insatser. Samtidigt så vill det ju till att sådana, nu utgick Fredrik Holst direkt från skada, men sådana som Adam Hellborg, Thomas Rogne, de som har varit med länge, det är de som Simon Bengtsson och Gigovic och de här ska kunna stötta sig emot. Den nivån tyckte inte jag de här äldre spelarna höll i den här premiären. Och i 30 omgångar kan vi inte begära att de här ynglingarna ska vara loket i det här HIF. Och därför behövs det verkligen att de här steppar upp, de som är värvade in, de här äldre spelarna som har bra betalt också, för att vara den här, de här stöttepelarna som den här unge ska kunna utvecklas mot. Det är så det måste funka om detta HIF ska kunna lyfta, tror jag.
Ja, jag tycker också det var kul att se de här unga spelarna, om man nu ska lyfta något positivt från matchen, att HIF avslutar matchen med en 11 med en snittålder på 21,64 år. Det är ju jätteungt. Och att väldigt många av de här faktiskt tog för sig och visade framfötterna, det gladde mig att se i alla fall, för jag har ju suttit här och tjatat ganska länge om att HIF borde ha tålamod, borde se den här degraderingen som en nystart. Att man kanske kan ta ett mellanår i Superettan för att slussa in de här spelarna. Riktigt så har ju inte signalerna varit på det sättet, utan man har ju tagit de här starka nyförvärven i Holst och Hellborg och så vidare, och som då signalerar att man kanske siktar uppåt direkt igen. Men jag ser ju gärna att de här unga fortsätter få chansen match efter match och växa in i kostymen. För då tror jag att HIF har mycket vunnit på det. Det kanske inte kommer bli lika många segrar eller så. Resultatet i slutändan kanske blir ett annorlunda. Men jag tror att man kan få med sig fler på en sån satsning än att det blir det här... den här stora omorganisationen i truppen gång efter gång efter gång.
Jag tror man ska vara konsekvent i det här läget, för att säga att det blir en resultatmässig berg-dalbana under våren här. Då är det ju så enkelt, har man sett nu här de senaste åren i HIF, att hur försöker man reparera en taskig vår? Jo, genom att ta in namn under sommarfönstret. Jag hoppas de har is i magen, har kylan att avstå den strategin som har kanske inte visat sig vara, jag menar, de gjorde transfer för de som kom in, visst, Rogne var ju en klassspelare så, men det redde ju inte några kontrakt, det redde ju inte det allsvenska kontraktet på något sätt, va? Och då får man ju, då har man ju den frågan kanske att ta ställning till. Förhoppningsvis är HIF med i toppen, då behöver man kanske inte ha. Men om det skulle se ut att det blir liksom att man ligger några poäng efter de där topp tre platserna, vad gör man då? Det ska bli intressant att se om man har den där liksom kylan att vi fortsätter på, vi har en idé om hur vi vill gå framåt med förening, med klubben, med härlaget, och att man håller fast vid den. Eller att man börjar, oj, nu är det han som är ute på marknaden, han, ja, men då plockar vi in, så ser vi om det fortsätter att de inte gör mål. Ja, men nu är en forward ledig här. Vi plockar in honom, och så släcker man kanske en som Al-Hamawi. Jag vet inte, det är det avvägande du får göra hela tiden. Och nu har man provat så många gånger den här strategin, att plocka in etablerat folk längs med vägen, och det har väl gått så där. Nu kanske man kan prova någonting nytt.
Jag håller med helt och hållet i det resonemanget. Jag lyssnar på intervjun som Discovery hade i pausen med Andreas Granqvist, där han, ja, men redan nu egentligen sa att ja, men det kommer ett sommarfönster och vi kikar på vissa positioner. Så, ja, man, får den känslan att ska det aldrig riktigt ta slut det här, att alltså nu har man byggt en trupp här med ganska många unga spelare, låt det ta tid, låt det, nu säger jag inte att det kommer att bli så att att det rasslar in en massa nyförvärv i sommar.
Men att det är ett spelare utlånade också, ja, Sebe, ju, som exakt. De har som är HIF-spelare fortfarande som är, ja, ute både i Finland och i Danmark, ja, bland annat.
Och det, nej, jag känner just det. Ha lite tålamod nu. Låt detta få ta den tid det tar just med spelarna som man har nu, de här unga spelarna i truppen. Glöm bort det här med att titta på en massa nyförvarv och sånt nu. Det är ju såklart Andreas Granqvists jobb och hela tiden vara uppdaterad, och det säger jag inte emot så. Men ha lite is i magen och tro på det här, de här unga spelarna och det man har tagit in nu. Försök få ihop det innan man kastar in ännu fler spelare i leken.
Så det ska inte vara kravlöst på något sätt. Nej, inte det är jag ute efter, utan det ska ställas krav på de unga spelare du är i HIF och platsar i HIF i Superettan. Då ska du ha krav på det också. Det är inte så liksom att du ska få kunna... att du kanske inte behöver höra det ständigt från klubbens sida. Liksom, alltså att, nej men HIF, egentligen hör vi hemma i Allsvenskan, klubben. Bevisligen gör ni inte det ju. Det har ju de senaste säsongerna visat, och de 16 lagen som är allsvenska nu, det är de som ska vara där bevisligen. Men att hela tiden ha det här liksom som ung spelare liksom, men det här är bara tillfället, vi ska egentligen, HIF är alldeles för bra för att vara i Superettan, man ska vara en allsvensk klubb. Alltså just det här snacket känns ju helt, det är inte att ställa krav för mig, det tycker jag mer själv på. Och det är mycket internt det också från styrelse och så, va? Att man har gått ut med det stenhårt. Truppen kan kanske säga, men vi vill vara med och tillhöra toppen och så, va? Men internt ska det vara krav då, menar jag, på att träningarna, att det ska vara kvalitet på allt man gör på träningarna, och där är de äldre spelarna också viktiga, att man pushar de här yngre, och på matcherna då. Jag tycker arbetsmässigt och viljemässigt gör HIF en bra match i premiären, tycker jag. Och att man tar duellspelet och så. Sen räcker man inte till på alla håll, alltså, och framförallt på tränarna. Det ska läggas på tränarna att man inte har fått till ett fungerande, kanske att få ihop spelet så att spelarna vet hur ska vi försvara, hur ska vi anfalla. Det ligger på tränarna, tycker jag, där. Men att man ska ha krav på unga spelare, men alltså... Men att säga att ja, men HIF, vi är egentligen en allsvensk klubb. Nej, det är ni faktiskt inte.
Jag kastar in en tredje tanke i spelet här som jag hade. Jag vet inte, jag fick bara känslan i första halvlek att men vänta nu, har jag inte sett det här förut? Att det är en toppgubbe som inte är involverad i spelet, Ammar Mohsin. Och så tänker jag, men okej, det är möjligt att de spelar på ett annat sätt nu jämfört med för ett år sedan. Men hade vi inte den här diskussionen med Anthony van den Hurk? Vad är hönan? Vad är ägget? Är det Anthony som inte visar sig och får bollar? Eller är det de andra som inte sätter honom i spel? Nu var Ammar Mohsin i den rollen som Anthony hamnade i förra året innan han försvann. Isolerad, inte med i spelet. Var är problemet? Och anfallarna, eller anfallaren, hur man nu ser det, ska ju vara där och göra mål. Men om man inte har något att jobba med, vem ser felet och vad gör man åt det?
Jag tror man fick lite svar på det så i andra halvlek när Aqua kom in, att den sorten spelare saknades på planen. Och han är, ja, men i princip den enda i HIFs trupp som har de egenskaperna. Jag har ju sagt innan att varför HIF har så många defensiva mittfältare men knappt några offensiva överhuvudtaget. Där har man den spelartypen som Aqua på planen, då blir det ett helt annat anfallsspel. Han kan skapa lägen och ge och ja, men komma i rätt ytor, göra saker på egen hand med sin teknik och fart. Amin Alamawi gjorde ju det helt okej i den rollen i första halvlek, men det är inte hans naturliga position. När man fick upp honom i planen, då började ju han sära lite, genom sina löpningar, han var inte lika statisk som Musin, då blev det ju en helt annan rörelse i HIFs spel. Och så fick man ju då lägen för Aqua att kunna jobba med. Så jag tycker ju till matchen mot Gävle att Al-Hamawi ska upp längst fram. Då får man sätta Musin på bänken i den matchen. Och sen så får, kan Aqua starta, då är det ju inget snack om saken att han ska in där. Kan han inte det, då kanske man får hitta någon annan lösning. Kan man kanske hitta, kan man ta Rasmus Jönsson och sätta honom som tia så att man ändå får någon slags rörlighet i offensiven. För det blir alldeles för statiskt med Musin och sen så Al-Hamawi som låg där bakom. Al-Hamawi, det händer mer i det kollektiva anfallsspelet när han är längst fram och kan röra, sära mer på backlinjen och så vidare.
Om jag ska ta faktiskt Amar Musin till försvar också här, så är vi åter där igen. Hur ska man använda den befintliga truppen? Jag kan inte tjata om det ännu i en podd. Alltså, att man, alltså i första halvlek använder man honom till att han ska någonstans skära upp spelsvinklar. Han ska gå liksom sätta, liksom ha lite koll på den här Kusu, deras, han som bygger upp spelet. Han får ju inte göra det. Han är värvad för Musin. Han blir någon slags punktmarkerande anfallare mitt i alltihopa. Och jag skrev, och jag förstår att HIF börjar också försiktigt i första halvlek för att försöka få ordning med tanke på hur det har sett ut under försäsongen, att man försöker, nej men nu ska vi hålla strukturen, vi ska hålla tajt mellan mittfält och backlinje, se till att krympa ytan där så inte Öster kan spela in däremellan på farliga ytor och så vidare och så vidare. Och Musin, han gör ju faktiskt det som han blir till sig i första halvlek, där HIF ligger lågt också, tycker jag. På egen plan. Troligtvis självvalt. Sen i andra halvlek så förändrar man den. Liksom, alltså, känner bara att ja, men vi kan inte fortsätta så som vi gjorde i första halvlek. Utan att ta man in då. Liksom, man trycker upp Gigovic också. En av de två sittande mittfältarna lite längre upp. Man låter Anton Nilsson löpa mer på. Det blir mer djupligt spel med Anton Nilsson och sen vad det blir med löper. Och så har du då Erik Ring som går som jag tycker var bra hela matchen för den delen. Visade klass tycker jag. Och som vandrar lite friare i sin roll, precis som Benjamin Aqua. Så det är två skilda, alltså två HIF-elvor med vitt skilda uppdrag, uppgifter, som det diffar väldigt mycket mellan halvlek 1 och halvlek 2. Och det är det jag menar med någonstans att...
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Musin gjorde det han skulle i första halvlek. Men det innebär också samtidigt att du får inte ut det av honom som han är värvad för. Där han är en boxspelare. Han var ju aldrig i boxen. För att han inte skulle vara det i första halvlek.
Mm. Med målproblematiken har vi säkert anledning att återkomma till.
Ja, han är förmodligen den som är mest naturliga målskytten i HIF.
Amin Al-Hamawi är ju också en naturlig målskytt får man säga om man tittar bakåt på vad han har gjort.
Han behöver ju fler målchanser dock. Han har andra egenskaper. Han var väl bland annat inblandad i de här två chanserna som han hade i första minuten direkt HIF i andra halvlek.
Var det Arvin Gigovic och Anton Nilsson?
Ja, men han tog emot bollen och spelade bak den till Gigovic Al-Hamawi. Har missat målchanser. Alltså, han behöver nog fler målchanser än vad Musin behöver. Det känns som det i alla fall. Det känns det har varit så hittills också. Målskyttet fortfarande, det var vi inne på väl i tv-sändningen efter matchen också. stort problem för HIF. Senast jag såg HIF, om vi tar bort Onsala, Ramlösa Boys och de här matcherna, så var det väl mot ett riktigt kvalificerat motstånd, så var det väl Göteborg borta där man gjorde 3.
Stämmer.
Det
var ett tag sedan, och det är inte så ofta du ser HIF göra 3 mål mot kvalificerat motstånd.
Innan vi tar oss an Gävle tycker jag att vi ska ta och lyssna till Kasper Widell, mittbacken. För nu har ni lyssnat på oss tre länge här. Jag var på träningen idag. Det är torsdag, skärtorsdag. Och passade på att prata med Kasper då. För det fanns en del att prata med honom om, tycker jag. Så här får ni en längre intervju med honom. Och jag började fråga om han hade lyckats släppa den här bittra förlusten så 2 dagar senare blir det väl?
2 dagar sedan. I förrgår var det lite sömn på natten. Idag var det lite mer, men det är fortfarande tungt ju såklart. Haft träning idag, sen ledig imorgon, och det är nu någonstans måste man gå vidare liksom. Det är det som är proffslivet, att man måste kunna leva för varje dag.
Om vi tittar ytterligare, nu kommer Mattias Lindström förbi här och plockar lite choklad. Det känns gott, eller?
Ja, det kan man som tränare. Kasper, du får ta det.
Jag ska inte ta. Ja, du får ta sen också här.
Det är bra. Han inte ser.
Nej. Och vi blickar ytterligare lite bakåt. Så det är ju lite svårt nästan när man tänker sig det. Men går man tillbaka 1 år i tiden så får ju inte du... Du var ju inte en av de som startade matcherna, utan det var Ali Suljic och det var Charlie Weberg. Och sen så kom du in efter 6 matcher. Suljic blev skadad mot Mjällby. Och så kom du in, jag tror det var mot Djurgården. Ja. Och sen har du varit bofast. Det är lätt att tänka sig att, men Kasper har ju varit bofast hur länge som helst. Men det är inte riktigt så. Hur känner du kring din utveckling därifrån och till nu?
För just ett år sedan, eller från förra året till Allsvenskan, så är det klart att jag har utvecklats. Man lär sig, och man lär sig mest kanske genom förluster liksom. Vinster så tar man med sig många positiva delar, men det är förluster så tar man med sig de negativa delarna, och det är det man ska förbättra då. Och det är det jag har lärt mig väldigt mycket av. Det var en del förluster förra året, och jag har blivit bättre fotbollsspelare sedan dess, känner jag själv också.
Och så kommer vi till nu. Alice Uljic är inte kvar. Nu är det 2 renodlade mittbackar. Det är du och så är det Thomas Rogne. Och det är ju jättestabilt så länge ni är hela och friska. Hur ser det ut i övrigt? Är ni tunna om någon av er går sönder eller blir sjuka? Filip Reinhold finns där, Emil Hellman finns där. Hur ser du på mittbacksmöjligheterna och uppsättningen?
Nej, det är som du säger, vi har... Jag och Thomas som är renodlade mittbackar. Sen Filip har spelat en del mittback förut. Emil har också spelat en del mittback. Vi spelar mycket tillsammans i 19, jag och Emil till exempel. Vi spelade även om att förra året med han också. Så backup finns. Vi har många backar ändå om man tänker efter. Liksom. Och både Filip och Emil de kan vara ytterback också. Så det finns ju alternativ såklart. Sen... Om det är mig och Thomas som vill köra på, så gäller väl för oss att vi håller oss hela och håller hela tiden.
Förlust i första matchen mot Öster. I slutet där kom det enda målet. Nu ska ni upp till Gävle som vann första matchen mot Trelleborg. Gävle nykomling. Gävle förlorade bara en match hemma i serien i fjol. Vad åker du upp med för tankar och hur ni faktiskt ska ta er an den här matchen?
Tankar såklart att åka upp och vinna matchen. Det är vi tävlar och det gäller att vinna varje match. Nu förlorade vi förra matchen och man får ta en dag i taget liksom, och det vi har det är idag, som Alvar brukar säga till oss spelare, vi kan inte påverka det som har hänt och vi kan inte påverka det som ska hända, utan vi har det som vi har nu liksom. Och åka upp till Gävle där blir, tror jag, det är en väldigt tuff match. Gävle som är taggade, vi taggade liksom, och det blir nog mycket krigare i den matchen också.
Ska ni få någon slags hälsosam resa här så behöver resultaten ticka in ganska snart, tror jag. Eller hur upplever du det?
Ja, det är klart. Vi bör vinna. Det är 29 omgångar kvar. Men vi behöver vinna såklart. Och det gäller redan på måndag.
För pressen finns redan. Ja, det är klart att det finns alltid för er. Men utanför och folk som följer er, det är tidigt så att det höjs röster och så. Så det är klart, ur den aspekten så skulle ju ett bra resultat kanske lugna fansen lite grann.
Ja, såklart. Men det är det som är charmen med Helsingborg också. Liksom, att vinner vi så är vi bäst i Europa. Förlorar vi så är det tvärtom. Liksom. Och det är så det ska vara här i denna klubben. Och så man vill ha det också. Att det är mycket känslor och mycket sånt som inblandat i just fotbollen.
Du, det är april nu, men det är inte jättelångt kvar till 9 maj. Och det är lite speciellt datum för just dig. Och du förstår vad jag syftar på.
Ja, såklart. Ja, det blir ett spännande derby där. Men det som du säger, det är 9 maj. Vi har fyra matcher till innan dess. Som är viktiga de fyra också. Och främst den på måndag. Sen får vi ta den veckan då, 9 maj, får vi ta när den kommer.
Jag förstår att du vill ha det i den ordningen, men jag kommer ju inte att släppa dig med mindre än att jag frågar dig redan nu hur du kommer att uppleva det, tror du, att möta brorsan Melker i Landskrona. Och ni lär ju stöta på varandra eftersom han spelar där uppe och du spelar där bak.
Ja, nej, vi är vana vid att möta varandra. Vi har mött varandra väldigt många år på fotbollsplanen. Såklart, men även hemma liksom. Det är en brödrafight liksom, och nu är det derby dessutom, så det blir ännu hetare känslor kanske. Ja, vi är bröder utanför planen och på planen också, men det är fortfarande ett derby och han spelar i fel lag.
Men den som vinner låter den som förlorar få veta det, va?
Mycket möjligt, absolut. Det blir ingen rolig middag om vi äter tillsammans efter det. Förhand, hoppas vi.
Enda möjligheten att det ska bli en okej middag är att det är ett oavgjort resultat just mellan er två.
Ja, fast det är lite tråkigt. Ja. Det är vinst som gäller. Och det blir lite tråkigt om det blir oavgjort.
Är det mycket tugg mellan er bröder?
Ja, det är klart. Men sen är vi mycket pushar varandra och supportar varandra jättemycket också. Liksom. Det är ett starkt band jag och min bror har tillsammans. Men det är klart att vi triggar varandra och sånt också, som de flesta bröder gör, tror jag.
Okej, det är en bit kvar till det. Vi får anledning att återkomma till det ämnet vad det lider. Om vi tittar på landslaget, nu är du med och konkurrerar om en plats i U21. Du gjorde debut i höstas när ni krossade Azerbaijan. 8-0 var det väl, va?
8-1.
8-1 var det till och med. Ja, tappade ett mål där. Ja. U21-landslaget ska EM-kvala. Hur ser du på dina möjligheter att kunna vara med där?
Nej, jag ser stora möjligheter till det. Det är såklart att mitt främsta fokus är HIF och Superettan den här säsongen. Och det är väl det som någonstans kommer att avgöra om jag kommer att bli kallad eller inte. Hur jag presterar i klubbsammanhanget. Så får jag lite dialog med förbundskaptenen där också, men det är hur jag presterar här liksom, och mitt fokus är här på HIF och på vår säsong.
Och dörren finns öppen där uppenbarligen då när du snackar med förbundskaptenen?
Ja, det är klart. Nu blev jag inte kallad till förra samlingen, men jag hade en bra dialog med och det är inga dörrar stängda liksom. Jag är en av de mittbackarna som konkurrerar om att spela där också liksom.
Det är ett av dina mål med säsongen. Och det andra är att ta upp HIF i Allsvenskan igen. Gissar jag att det är de två huvudfokuserna för dig?
Såklart. Det är det som är fokus. Mm.
Och om vi blickar ytterligare lite framåt. Du har ett utgående kontrakt med den här säsongen. Du har haft intresse och det har ryktats om det länge. Nu är du kvar här. Vad säger du? Tror du att du kommer att spela här säsongen ut?
Vi får se alltså. Jag har kontrakt ett året ut. Jag har en säsong jag vill fullfölja liksom, och sen vet man aldrig vad som händer på vägen. Det kan hända mycket och det kan hända ingenting liksom. Men det är jag ska prestera och så snacka och dialoger med sportchef och allt sånt också liksom, och agenter och sånt. Och det är väl lite samma, det är upp till mig. Det är vad jag presterar och sånt som kommer att avgöra hur det ser ut.
Pågår det något snack mellan dig och sportchef Granqvist nu, eller har du gjort det kring din framtid? Eller är det på gång?
Nej, vi har snackat lite och sen har även min agent haft kontakt med Granqvist.
Men inget att förmedla här och nu?
Nej.
Kasper Widell alltså. Det kommer att bli fler snack med honom under den här säsongen, eftersom jag ju då, som vi kunde höra på i slutet av intervjun, har ett kontrakt som går ut och är en av de spelarna som verkligen är försäljningsbara och som det har ryktats mycket kring. Innan ni får kommentera det, jag vill ändå bara så här, så pass tidigt, det visst, det är en dryg månad kvar till derbyt i Landskrona, det första, men ändå, det är ju en kittlande brödrakamp att faktiskt se fram emot där. Melker som är storebror och i Landskrona och anfallare, och Kasper som är lillebror i HIF och försvarare.
Ja, Melker och Widell har ju sett väldigt bra ut i BoIS på försäsongen. Nästan när man frågar runt i det laget vilken spelare som imponerat mest, så svarar nästan alla Melker och Widell. Så det är ganska stora förväntningar på honom i BoIS-lägret. Så det blir ju en väldigt intressant duell givetvis mot Kasper. Man tänker ju kanske spontant att Kasper är storebror, för han har ju varit med så pass länge. Melker har ju smygit lite under radarn, varit utlånad till Olympic från MFF som han ju då kom till BoIS ifrån. Men ja, den ska bli ruggigt spännande den kampen.
Jag gissar att någon av er kommer att göra säkert lite mer text på de två när vi väl närmar oss det datumet. Men en liten försmak ändå på det som kommer, tänkte jag. När jag ändå hade Kasper vid min telefon.
Ja, det blir kul.
Kontraktsfrågan då. Som sagt, jag ställde frågan till honom. Tror du att du spelar här året ut? Och det är ju en fråga som förmodligen är helt omöjlig att svara på honom, men frågan behövde ställas såklart. Vad tror ni själva?
Det är en klurig situation sett till att dels det vi har pratat om tidigare, att HIF inte har så pass många mittbacksalternativ nu längre. Dessutom så är ju Kasper Widell som sagt en försäljningsbar spelare, och ska HIF få betalt för honom så är det ju till sommaren. För sen går kontraktet ut, och ja, det är ju klart det går att förlänga om inte intresset är allt för stort, men det är ändå anmärkningsvärt här nu att det inte har blivit förlängt ännu, utan att, alltså jag kan ju inte tänka mig något annat än att Andreas Granqvist har försökt att förlänga det här kontraktet ett bra tag egentligen, för Kasper Widell är en stor talang, varit med i U21-landslaget. Det har väl gått lite upp och ner för honom så på planen, men sett till den potential han har och så är det ju en spelare som HIF borde varna väldigt mycket om. Så utan att överhuvudtaget veta hur något snack har gått, så tänker jag ju att Granen borde ha varit på honom och förlänga det här kontraktet under en ganska lång tid. Är det så kan det ju då istället kanske vara en tveksamhet från Kasper Widell. Han kanske känner att han efter den här säsongen eller till sommaren är redo att ta det där klivet och därför inte vill förlänga kontraktet med HIF. Jag vet ju inte alls hur det ligger till, men det är ju en intressant situation, och just med tanke på då att kontraktet inte är förlängt sedan tidigare, så har jag svårt att se kanske här och nu att han spelar i HIF 2024 i alla fall. Sen om han är kvar hela säsongen eller inte, det är jättesvårt. Så.
Under alla omständigheter en väldigt viktig spelare i Lindströms och Santos startelva. Mittbackslås med Thomas Rogne.
Men det är möjligt att Charlie Weber har fått den här utvecklingen i Danmark under det här lånet, så att han kommer ju tillbaka. efter den danska säsongen tar slut. Och det är kanske i den vevan som man kanske... Det är ju sista chansen för HF att hova in några slantar för Kasper Widell. Och på så sätt så är det ju tajming, och jag tror ju att Charlie Weber är en fullgod ersättare för Kasper Widell om HF bestämmer sig för att sälja och försöka slanta in de där kaffepengarna man kan få för Widell i sommar. Så har du ju faktiskt... Charlie Weber som går in på superettan nivå är en väldigt bra mittback där med Thomas Ogne bredvid sig. Men visst, det kan ju komma in någonting till. Sen har man ju lite grann, om man vill lära upp en ny ung mittback, så har man ju det i de yngre årskullarna också. Där är en del.
William Westerlund har ju varit uppe en del och tränat mållaget och gjort någon träningsmatch.
Så det är kanske så HIF ska fundera på att faktiskt inte... Jag tror inte heller att det är aktuellt överhuvudtaget längre att förlänga det här kontraktet med Widell, varken från hans sida eller faktiskt från HIFs sida. För jag tror att man har kanske just den här... tycker ändå det finns en täckning, kanske inte just nu när vi ser när Reinhold måste gå in och spela mittback om det skulle hända Rogne någonting och så, men om vi bara tar den här isolerade, den här Widell-grejen, så tror jag ändå om han försvinner i sommar så får man i alla fall ett namn in som ersättare som är HIF-spelare Charlie Weber.
För det var ju som så att det inte alls var så länge sedan som Ali Suljic lämnade HIF och hamnade i Eskilstuna. Och i Eskilstuna så kom han in ganska tidigt, om man tittar på första omgången då. Och de spelade 2-2 borta mot Örgryte. Och i Örgryte så spelade Viktor Lundberg på topp.
HIF, ex-HIF-an Viktor Lundberg. Som hade, när jag var på Superettans upptaktsträff, så reagerade jag lite när de visade sådana skärmar på olika odds. Att han hade ganska lågt odds på, i sammanhanget då, 12 gånger pengarna tror jag det var, på att bli skyttekung i Superettan. Det här är ingen spelreklam överhuvudtaget, och jag hade själv inte lagt mina slantar på det oddset, om man säger så.
Man ska ju inte, sen på tal om det jag sa, vi var inne i tidigare programmet med spelare som utlånade, alltså att det här hade ju också varit, då hade inte det HIF behövt ta in en massa, två nya mittfältare som man gjorde egentligen, som var meningen med Håll, skulle varit mittfältare ju. Man hade ju Lukas Lingman som jag tror hade passat alldeles utmärkt i det som HIF kanske vill åstadkomma just nu och i Superettan och sånt där. Jag tycker det är synd att man inte fick se mer av Lukas Lingman, som då är faktiskt HIF-spelare både, ja faktiskt 24-25 va? Två år till?
Ja, två år till. Men,
är det bara det 24 så, också?
Jag tror det.
Eller han skrev ett fyraårskontrakt.
Lite osäker här mitt i stunden.
Ja, men strunt i det alltså, men det är ju synd. Jag tycker det är synd att det blev som det blev där, och att man inte får se mer av Lukas Lingman. För det är en duktig fotbollsspelare, en bra mittfältare.
Och som ju dock inte lär spela någonting mer i HIF, är ju känslan.
Ja, nej. Tyvärr så är jag då alltså. För att det är en bra, det hade varit, jag tror han hade kunnat bli en av seriens främsta mittfältare. Om saker och ting hade varit på plats hos honom. Och HIF, det där är ju liksom takes two to tango.
Ja, det brukar göra det. Ensam dans, då snackar vi mer breakdance eller någonting.
Men... Alltså, jag hjälmen. Din gamle graffitimålare.
Ja. Vi släpper det spåret. Och så fortsätter jag att titta på resultaten som faktiskt var. Ni har ju hört några ur den första omgången. Apropå odds, hur låga odds var det på att Alexander Fatsetas skulle få ett gult kort för Utsikten?
Knappt pengarna tillbaka.
Han fick väl inget?
Jo, på stopptid. På stopptid så noterade, i alla fall när jag läser, Alexander Fatsetas gult kort, varning 90+3 står det.
Naturligtvis.
Ja, Utsikten vann mot Skövde 1-0. Kanske omgångens skräll, kan man säga så, om det nu finns sånt. Brage-Västerås 1-2. Rivalen här då för HIF, Boys, förlorade upp i Sundsvall. Sundsvall vann med 2-0. Sundsvall har ju inte rosat marknaden alls på försäsongen. Det var faktiskt första segern på hela 2023. De har inte vunnit en enda gång fram till premiären nu då i Superettan. Degraderade Sundsvall. Det är några resultat som återstår. Jönköping, Örebro 0-0. Östersund, Gais 1-1. Så har vi då HIF Öster 0-1 och så är det en match kvar tror jag bara. Ja. Och då är det alltså Trelleborg, Gävle.
Där har du väl omgångens skräll om något?
Där har du rätt i. Det är omgångens skräll. 0-1. Gävle, nykomlingen, vann alltså borta mot Trelleborg som är tippat att vara högt upp i tabellen. Och det ger ju alltså en mycket tidig tabell där Skånelagen inte rosar marknaden utan finns samtliga där nere i botten. Plats 13 HIF, 15 Trelleborg och 16 och sist
har varken Boys. Poäng eller ingen av dem har gjort målen?
Nej, det är helt korrekt. Men som sagt, den är ju rätt tidig så det kanske inte ska orda så mycket om det. Det kan hända en del.
Men det är intressant att orda lite om Gävle seger mot Trelleborg. Trelleborg som jag sa högt i mitt tips. Och som känns som ett lag som nu kan stå för en och annan sån här österseger. Alltså spela robust och stabilt i 90 minuter och peta in en boll i slutet. Det är ju lite Per-Ola Ljung fotboll så med struktur och stabilitet. Väldigt förvånande att Gävle åkte ner där till Vångavallen och vann med 1-0. Och det sätter ju lite annat ljus på annan dagens match här. När HF ska upp till Gavlevallen och spela.
Alltså, jag såg matchen nu. Och om vi säger så här. Gävle var ännu bättre på vad Trelleborg än vad Trelleborg själva är. Och gjorde det riktigt bra. Så att, och, det är, och de kommer dessutom från en säsong där man har vunnit mycket.
Jag ska tillägga,
det ska man inte glömma när man kommer ifrån division 1. Den andra nykomlingen.
Gais
då. Det är två lag, Gais och Gävle, som har vunnit mycket. Och som går in med den mentala, det är ingen ryggsäck utan kanske svävar in på ett mentalt moln här liksom, där det fortfarande är kul. Så att de går ju fortfarande på de division 1-ångorna om vi säger.
Och får jag krydda de ångorna lite grann så är det så att Gävle alltså under sin säsong, visserligen en division längre ner då i ettan, var seriens bästa hemmalag. Inte helt oväntat att man vinner serien, men man förlorade faktiskt bara en enda match hemma och det var i deras andra hemmamatch, så väldigt tidigt på säsongen. Gävle är en van vinnare på Gavlevallen, tror jag det heter, där uppe. Så för HIF med den jobbiga förlusten, den här förlustraden du pratade om tidigare, Marian, den mentala ryggsäcken där du pratar om Gävle nu med sin mentala ryggsäck som är betydligt lättare.
Ja, men den är ju det.
Och hemmafacit.
Det händer ju ofta också att nykomlingar som kommer från ettan etablerar. Vi hade ju Värnamo som vann serien och nu etablerar kanske en riktigt i allsvenska, men det är ett allsvenskt lag fortfarande, klarade av kontraktet ganska enkelt på ett enkelt sätt.
BP har gjort samma sak, Mjällby, Landskrona Boys och Akropolis.
Vi hade Skövde i fjol som gjorde en bra säsong i Superettan, så det är inte så ovanligt att de här divisionen ettalaget, och Gais är så pass stor förening och har liksom det är ju ryggen när de går in. Så att,
och Gävle är ju, även om de har varit ifrån elitfotbollen ett tag, så var de ju många säsonger uppe i eliten. Så det är ju inte ett lag som kommer från ingenstans och det här är första gången de är på superettanivå.
Jag tyckte det jag såg, för jag, som sagt, jag såg det deras premiär mot Trelleborg, och då tycker jag att det är de har ett spel som kommer, som är väl anpassat, som funkar, som korrelerar till superettan. Det som behövs i superettan för att plocka de poänger som Gävle ska ha. Väldigt väl, liksom hårt arbetande, väldigt organiserat, strukturerat, tar sina chanser, duktiga på fasta situationer. Ja, men där har ni superettan i ett nötskal ungefär.
Nu står inte vi här och säger att HIF kommer att åka upp och vara underdogs och få vara nöjda med en pinne.
Det ska de inte vara.
Nej, men det är viktigt för HIF att vända den här psykiska stressen eller pressen som kan finnas från sig själva utifrån, att resultaten ändå börjar komma, för att annars blir det inte så hälsosamt att vara HIF-spelare och ledare.
Nej, det, så är det ju. Det, ja, som sagt, det är jätteviktigt med en bra start. Nu blir det inte det mot Öster, då måste det bli det mot Gävle istället. För skulle HF stå på 0 poäng efter 2 omgångar, då börjar det knaka i fogarna. Utan nu måste de visa upp, ta vid från den första kvarten i andra halvlek senast och ta 3 poäng för att få lite självförtroende och flow i det hela.
Fråga mig om vad som helst. Jag har varit på träningen. Är det något ni undrar över?
Vad Wilhelm löper med?
Han syntes inte till.
Var Filip Reinhold med?
Han var med.
Var Fredrik Holst med?
Han kom faktiskt ut väldigt sent iförd en täckjacka och shorts och en kaffe i handen. Men han deltog inte, så att säga, i spelet.
Vad tog du det på? Kaffekoppen eller nej?
Ja, precis. Grönt kaffe. Det fick vi veta förra veckan.
Ja.
Något mer ni undrar över?
Oliver Stojanovic Fredin?
Faktiskt, han var med och körde hela träningen. Och även i 2-målsspelet, alltså 7-7, som de drev en längre stund. Så pass länge att en del spelare såg ganska trötta ut efteråt. De satte sig i alla fall ner i gräset och pustade.
Men där så har du ju en spelare som klarar av den här nummer 10-rollen.
Ja, faktiskt. Han har ju spelat där mycket. Sen har det varit upp och ner för honom också, men han kan ju spela i rollen i alla fall.
Andreas Langren då?
Andreas Langren, inte med, syntes inte, pratade lite med honom efteråt. Han är ju fortfarande sjuk, så han ska väl förhoppningsvis vara tillbaka snart. Är det fler spelare som...
Det är ju sen tidigare då Arjan Kabashi som missar 6 månader och Dennis Olsson som är... Efter korsbandsskadan är han väl tillbaka tidigast till sommaren.
Men det var mycket skador. Okej, i premiär, men det var väl första där kollisionen med Holst och han som också gick ut sen. Och så, vad heter han?
Islänningen. Sigurs.
Det där är en otorskada. Det kan man inte skydda sig mot när det är 2 stycken som går in, dönar in och råkar skalla ihop. Men sen var det ju, Öster fick någon till. Kosso gick av för...
Ja, och sen
Reinhold.
Och så löper då ju som redan innan matchen hade
känningar. Det var konstigt.
Men valde att spela ändå.
Men det kan ju inte han välja.
Han sa att det var en chansning, men han ville spela. Lätt att vara efterklok givetvis, men det går ju att diskutera.
Ja, nu blev det väl kanske varken hans... Han gjorde väl inget större avtryck, han gjorde väl ingen större skada heller ju, liksom, under den halvtimmen han spelade. Va? Och som sagt var, när Anton Nilsson kommer in så gör han det, tycker jag, väldigt bra.
Men det känns
nära att göra mål också ju.
Ja, men det känns ju onekligen som att det är lite frågetecken kring vissa spelare som vi får följa upp här inför matchen på måndag.
Man frågar sig, man undrar nu så här när det var liksom gräsmattan är väl förmodligen ganska tung och sen har du då kylan i april och så har du frågan, jag har inte sett de andra hur det har sett ut i de andra matcherna angående skadeläget så va, men blir det mer sånt här under april så då är det ju, då kan det ju ställa till bekymmer ju för tränare och lag ju.
Ja. Det var en märklig match på så vis att båda lagen drabbades av flera skador och alltså taktik. Tavlorna kunde ju både suddas ut och ritas om ganska mycket i den här premiärmatchen.
Ett lag, men HIF har ju en premiär kvar.
Ja, det har de. På måndag
på seniornivå.
Faktiskt, ja, men faktiskt. På måndag så går ju damlaget in i division 2-spelet. Man fortsätter ju avancera uppåt i seriepyramiden. Och nu är det dags för omgjorda, får man säga, till tuffare division 2. Och HIFs damer har då premiär hemma på Olympia på annandag påsk klockan 15. Klockan 3 på eftermiddagen, alltså ungefär precis bara minuterna efter att herrarna har spelat klart uppe i Gävle. För den matchen börjar klockan 1. Och HIFs damer fortsätter med en mycket framåtlutad och offensiv målsättning, nämligen att gå igenom även denna division upp till division 1 till nästa säsong. Men nu kommer de att få börja bekänna betydligt mer färg än vad de har gjort de två tidigare åren.
Vad är det, går ettan upp direkt? Eller, jag vet inte, nu när serierna har gjorts om så har jag ju inte satt mig in riktigt hur uppflyttnings- och nedflyttningssystem fungerar och kval. Och så va. Men det får vi kanske återkomma till.
Jag tror ettan som...
ja, det borde rimligtvis vara att en är direkt plats.
Brukar fungera på det sättet. Men det är ju klart att det blir en annan prövning för HIF i den här serien. Sen så jag har ju ingen större koll på hur bra de andra lagen är just i division 2. Men HIF har ju större resurser än många andra klubbar, har ju ganska många spelare som varit på en högre nivå sedan tidigare. Så jag tycker det är, ja, det är ju rätt målsättning att ha. Sen får man ju se om den är realistisk när väl serien drar igång. Men HIF har ju som mål att vara i elitettan, tror jag det är 2026. Så klättringen ska ju gå snabbt. Och med all rätt, fotbollen i den här stan behöver ju ett damlag på hög nivå. Eskilsminne har ju varit i division 1 och gjort det bra år efter år, men inte tagit det där sista klivet. Så för att bli en starkare region på damsidan, så tycker jag det är viktigt att HIF satsar och tar det här på allvar. Där ja. Är ju ett gäng lokala lag förutom HIF i den här serien. Det är Västra Karup, det är Hittarp och Eskilsminnes akademilag. Så det är 4 stycken nordvästskånska derbyn under säsongen.
Precis, och en av dem som jag har spelat på högre nivå har jag faktiskt pratat med. Den kommer till er vad det lider på hd.se. Det är en anfallare som heter Agnes Eklöf. Hon kommer förmodligen ha en rätt viktig roll nu, inte minst med tanke på att de har ett par spelare som är fortfarande inte tillbaka från skador. Jag tänker på till exempel Sanna Nilsson då, och även Alma Larsson, talangen. Så ja, ni får läsa om vad Agnes har att säga när den publiceras. Men helt klart är det så att vi kan nog inte vi, eller de kanske man ska säga i det här läget, räknar med att de kommer att ta 60 poäng av 60 möjliga som de gjorde i division 3 och ha 170, tror jag det var, 0 i målskillnad i grundserien och sen 15-1 i kvalet och 9 poäng av 9 möjliga. Riktigt så enkelt tror jag inte det kommer att bli för damerna den här säsongen.
Vilket är i och för sig bra, för att då är det, enda sättet att vinna alla matcher med 100-0 är ju noll utveckling på det.
Så är det. Sen tycker jag att det var en sak som jag funderar lite grann kring när det gäller vad Agnes sa. Jag ska inte avslöja för mycket, men hon pratade om att under försäsongen så det här med att få till det på sista tredjedelen har inte alltid funkat så bra. Hon är ju forward då. Och så tittar man på resultaten på försäsongen och så inser man att ja, de har ju knappt förlorat. De har ju någon förlust mot Malmö FF och någon till då. Men det ser ut som att de har gjort en del mål. Men tydligen så har det varit så att de har ju haft väldigt mycket chanser, men inte satt alls så många av de chanserna som de faktiskt vill och tänker sig att de ska göra. Och det blir ju också en mental resa för alla spelare nu. Vana med att vinna med stora siffror och så plötsligt kanske man inte gör det längre. Det måste man lära sig hantera nu i tvåan.
Men generellt sett så är ju liksom det är ju, den här utmaningen måste de ju ha ju, för om de ska bli bättre.
Absolut. Oja.
Tycker vi kan puffa för vår egen podd också. Erik Perssons intervju med damlagstränaren Kristoffer Schönbäck som finns att hitta bland, i arkivet bland gamla poddar.
Ska vi stanna där för den här veckan?
Den här hamnar också snart i arkivet.
Ja, det gör den. Nu ska jag sätta tänderna i det och få ut den också till er. Ja, men det vet ju inte ni om. För när ni lyssnar på den här så är den redan ute. Ja, så kan det vara när man inte tänker till. En spetsegenskap jag har att inte tänka till. Nåväl, tack Marian, tack Sebbe och tack till er framför allt som har lyssnat och så hörs vi om en vecka igen.
Och till oss ska kanske alla lyssna.
Ja!
Det är trevlig påsk.
Ja, just det.
Det är du som programledare.
Jag tänkte inte på det heller. Mm. Ja, men en glad påsk också ska ni ha, såklart. En jätteglad påsk. Hoppas ni får underbara, varma, glädjefulla påskdagar. Okej, okay. Nu så. Har jag missat något? Nej. Tack och hej!
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.